محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jag vill välkomna alla er till akuten. Naam, ni hörde rätt, ja, akuten. Ni kanske tänker, vilken akut snackar den här snubben om? Det finns ingen akut här. Det här är en förening med väggar och en som gapar och massa tjejer med slöjor, ser som ninjor kanske. Det här är inte akuten. Jag har hamnat fel kanske då. Därför att det jag hörde senast var att detta är dagens akut för muslimer. Dessa platser där vi samlas för att lära oss vår religion, det är akuten för muslimerna. Allihopa säkert känner till att vi sitter inte i Sahlgrenska eller Östra, och det är ingen akut här. Och ni ser det här framför er och ni vet att ni inte sitter i akuten. Men allihopa har någon form av erfarenhet ifrån just akuten. Antingen har man varit där själv, eller så känner man någon som har varit där. Men min fråga till dig, senaste gången du var i akuten, varför var du där? Det är ganska dum fråga eftersom det är någonting akut som har hänt, så du måste i akuten. Men jag undrar, har ni varit i akuten? Räck upp handen ni som varit i akuten. Eller jag ser inte er, men i alla fall, alla har varit där och vet vad som hände där inne. Och jag tänkte faktiskt att vi ska ha en liten, vad ska man säga, För en dialog. Förra gången när vi pratade, och vi pratade om paradiset och pratade om de rättfärdiga kvinnor som kommer att hamna där och fruarna i paradiset, och vi beskrev lite faktiskt hur paradiset ser ut. När jag gjorde detta, då märkte jag att liksom alla lyssnade och uppmärksamheten var bra, mashallah, allt här. Men idag så kommer vi ha mer som en dialog. Därför att idag faktiskt det är en väldigt viktig lektion, och en ganska allvarlig sådan. Och den går under just rubriken som jag nämnde nyss, akuten. Och vilken akut snackar jag? Vad gör man i akuten för någonting? När man går till akuten, först och främst så måste man ha ett problem. När man går till akuten, man har ett problem, yani man har en skada, eller antingen man har kanske vrickat foten, brutit den, skadat huvudet, eller alltså det är något akut, annars du får inte gå dit. Du måste ringa, boka tid och betala 120 spänn eller jag vet inte vad. Det är ingen akut. Så det allra första, för att ens hamna i akuten, så måste du ha en skada. Den här skadan, det får inte vara en enkel simpel skada, det måste vara en allvarlig skada, eller en skada som behöver akut behandling, annars blir det mycket värre och du kan till och med kanske skada din fot mer om den är vrickad eller bruten, eller förlora den till slut och måste amputera den. Yani det är alltså någonting allvarligt. Sen för att du ska hamna i akuten, vad gör du då? Då måste det finnas någon som tar dig dit. Eller ska du gå dit skadad? Ta buss, spårvagn, skadad med bruten fot? Har du någon gång sett någon eller som åker buss med bruten fot och han gråter, och man säger till honom, vad gör du här? Han säger, jag ska till akuten. Men mannen, varför tar du inte ambulansen? Han säger, nej men du vet, det är ingen fara. Det går inte. Han måste åka dit med någon, eller ambulansen hämtar honom, någon kör honom dit snabbt. Och det brukar ringa akuten ibland för att fråga, säg, det här är något som heter som akut. Du ringer, förklarar via telefon. Med andra ord, du måste komma dit på något sätt. Sen, yani, när man kommer till akuten, då får man en sån här jobbig känsla. Jag hoppas att yani, alla hör mig, inshallah, eller ska skrika mer. Hör ni mig bra? Ja, bra. Yani, när man kommer fram till akuten, då får man en sån här yani, lite jobbig, äcklig känsla. Ni vet, man känner nästan en lukt av hur jobbigt det kommer bli. Ni vet, det luktar något speciellt i dessa sjukhus. Och det luktar sjukdom och död och sånt. och folk, alla som är där inne måste ha en sjukdom. Det är sjukhuset. Eller åtminstone yani, de misstänker att du har en sjukdom och en äcklig sådan när de ser dig komma in. Sen du känner dig orolig, du vet inte hur farligt det är, vad ska de göra med mig, yani, undrar om jag kommer att sitta länge i väntrummet och sådär. Det här är känslan. Sen när man kommer in dit, man kan inte bara gå in i typ operationssalen och operera sig, eller man ska kanske ta såna röntgenbilder, utan man går fram till en kassa och man, eller till en typ så här disk där en kvinna ofta sitter och säger till henne, ja, det här är lite akut, jag har typ vrickat foten, eller jag vet inte, min mage, mitt huvud, någonting. Hon säger till dig, har du kort? Jag menar, det är egentligen ganska roligt, för att det är akut och man sitter och diskuterar, men yani, du visar en sån patientkort eller någonting. Sedan får du gå och sätta dig i väntrummet. Och i väntrummet, min syster, vad händer i väntrummet? Ni tänker kanske, är det här islamisk föreläsning eller vad är det här? Jag har kommit fel. Nej, du har kommit rätt. Och vi ska förklara varför. Vem är poäng med allt det här? När du har kommit till väntrummet, efter att du har pratat med den här snälla tanten, hon är ofta snäll därför du är sjuk. Om hon är kaxig och du är sjuk, wallahi, du har orsak att skada henne, yani, och du kommer inte få stämning eller någonting för du är sjuk. Du kan göra galna grejer då. Sen du går och sätter dig i väntrummet. Och där finns det massa tidningar och massa, vet, yani, grejer man kan läsa. Och ibland finns det leksaker för barnen och en tv och sånt. Allt detta finns där för att du ska sitta och tänka på något annat än just att du väntar. Så man väntar där uppe på att folk ska, en läkare ska komma. Och alla som sitter i väntrummet, vad gör de för någonting? De ger varandra konstiga blickar. Sitter och kollar på den här tjejen framför mig. Undrar vad hon har för sjukdom. Hon har säkert något äckligt. Hon ser äcklig ut. Eller undrar han där, vad är det som luktar? Vad är det som ser ut? Och så vidare. Det här är vad du tänker. Du sitter och försöker tänka på andra för att slippa tänka på dig själv. I väntrummet så brukar det, du får lite hopp. Har det hänt det någon gång? Jag vet inte om ni har varit i akuten, yani. Jag hoppas inte att ni kommer dit, ni kör, men jag menar, de flesta var där, åtminstone en kompis någonting. Typ när hon kommer och ska ropa in någon, då tänker du, ja, nu är det sagt, ja. Så får du lite hopp. Sen är det inte du, då blir du besviken. Det är en känsla. Sen också, yani, äntligen kommer den här tanten och hon säger ditt namn. Hon kanske har svårt att uttala det eftersom du är invandrare. Men hon säger den kanske lite fel. Och säger du, nej, det är fel. Yani, jag heter Aisha, inte Isha eller någonting sånt. Isha, det är bönen, det är en annan grej. Sen släpper hon in dig till läkaren, eller? Nej. Hon släpper in dig till ett mindre väntrum. Typ en sån här säng med toalettpapper på eller någonting. Och massa grejer, maskiner och sånt. Och du får sitta där själv. Och hon säger till dig någonting. Hon säger typ, ja, ta av dig kläderna eller någonting, för läkaren kommer snart. Och egentligen behöver man inte stå av sig, men de säger ofta så. Så sitter du där själv på det här toalettpappret på bordet, eller vad det är, det här sängbordet. Och vad gör du när du sitter där inne? Vad tänker du på? Du tänker, undra vad det är för knapp man, om man trycker på den, vad som händer. Den där röda knappen där som har. Och du ser handskar. Du tar ut handskarna och leker lite med dem. För du har tråkigt, du har suttit 8 timmar i väntrum. Och det här händer ju, eller hur? Sen efter, jag vet inte vad, kommer vem. Då kommer läkaren in. Läkaren, han frågar dig, hur mår du, hur är du, jag vet inte vad. Vad har hänt, vad är problemet? Och då säger du, jag har stuckat foten när jag typ sprang. Eller när jag gjorde någonting sådär, jag trillade ner i hemma på trappan. Min bror puttade mig, någonting. Och så börjar han undersöka dig. Du vet, trycka på såret, eller har du ont här, eller jag vet inte vad. Vi kanske måste sy, nej, det är jätteakut, vi måste operera. Vi måste ta bilder, röntgenbilder, för vi måste se om det är något ben som är, jag vet inte, krossat eller brutet eller. Han börjar undersöka dig och till slut någon gång under dagen får du resultat. Och sen skickar han dig därifrån. Men läkaren skickar dig därifrån utan alltså att tala om för dig vad du ska göra. Säger han, okej, nu har jag undersökt dig, så nu kan du sticka. Nej, han säger till dig, ja, du behöver ta på dig kanske speciell tröja eller och speciella skor, eller vi har gipsat din fot, du måste typ ha den här på dig i några månader. Och detta gör så att det ändrar ditt liv. du är försiktigare, du får inte typ göra vissa aktiviteter, du ska inte gå snabbt, ja, ni kanske måste sitta i rullstol, du kanske måste ställa in några lektioner i skolan, du kanske måste dumpa en hel lektion, ibland också idrott exempelvis, och så vidare. Du måste ändra i ditt liv ganska mycket efter det här besöket i akuten. Hittills, allt jag har sagt hittills, ja, ni håller ni med eller inte? Är det här sant eller inte sant? Det är sant, bra. För att min poäng med den här lilla berättelsen om akuten för er är att det finns en annan akut som du kanske inte har besökt ännu, och många som sitter där ute inte har besökt, och vissa har besökt den och lämnat den tyvärr utan att få deras botemedel, deras medicin. De orkar inte vänta länge nog och de klarade inte av att vara i akuten. Och denna akut, det vi kallar för den islamiska akuten. Vi kallar den för den islamiska akuten. Det här är också en akut. Den islamiska akuten, den är i behov av patienter idag. 1000 miljoner. Mer än 1000 miljoner har patientkortet för den islamiska akuten. Varenda muslim som existerar och varenda människa i hela världen behöver det här patientkortet. Du har patientkortet, jag har patientkortet, och du kan hamna i den islamiska akuten via den. Vad är ditt patientkort för någonting? Ditt patientkort är La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Detta är patientkortet. Och det finns de som vill ha patientkortet, som vill också hamna i akuten. De som inte säger La ilaha illallah, de vill också ha den. Och de har inte fått den ännu, och vissa får den inshallah snart. Men vad händer i den islamiska akuten? I den islamiska akuten finns det de med sjukdomar i hjärtat, de som har vänt ryggen till Allahs religion, de som har varit långt borta ifrån islam och följt deras lyster och praktiserat det de känner för och gör vad de vill. De som har slutat be, de som ljuger och blåser andra, de som har på sig konstiga slöjor som inte har något med islam att göra. De här, de är i akuten och de behöver hamna där också. De som inte har varit där ännu, den islamiska akuten alltså. Och sedan, för att hamna i den islamiska akuten, precis som när du ska hamna i den vanliga akuten, så behöver du ta dig dit. Var ligger den islamiska akuten? Kanske du tänker, den ligger säkert i Mekka eller någonting. Om du åker till Mekka så hittar du en skylt där det står islamiska akut åt höger 50 km. Nej, den islamiska akuten, den finns överallt där du får lära dig din religion. Den islamiska akuten finns inte i Mekka eller Medina eller någon speciell stad eller på en speciell plats eller under en speciell tid är den öppen. Den finns hela tiden, öppen 24 timmar precis som den vanliga akuten. Men den stora skillnaden är, den islamiska akuten behandlar inte kroppsliga sjukdomar, den behandlar själsliga sjukdomar, sjukdomar i ditt hjärta som får dig att lämna Allahs religion och vända ryggen till den. I den islamiska akuten så får man besöka en läkare som har lärt sig ifrån den bästa av alla läkare till hjärtat, och det är profeten Muhammad alaihissalatu wassalam. I den islamiska akuten tar man ut ditt hjärta och lägger den på stort fat och kollar vad som finns för sjukdomar i hjärtat och tar ut dem och rensar och lägger tillbaka ditt hjärta, och du går ut från akuten frisk och sund. I den islamiska akuten så kanske du måste vänta i väntrummet ganska länge, och vissa har väntat länge där i den islamiska akuten. Vi alla behöver besöka den. och fixa våra hjärtan och fixa vår religion, så att vi blir riktiga muslimer någon gång och pygnar till lite i den islamiska akuten då. Men min syster, för att göra detta kort och konsist, så vill jag säga att om du vill hamna i den islamiska akuten, så behöver du någon som tar dig dit. Som precis som du ska gå till vanlig akut, någon måste köra dig dit, en ambulans hämta dig, en kompis köra dig dit eller någonting. Och för att du ska hamna i islamiska akuten, alltså för att du ska bli en praktiserande, riktigt bra muslim i den islamiska akuten, så blir man en sådan. Då måste också någon ta dig dit till akuten på något sätt. Och vad menar jag med att ta dig dit? Jag menar att du måste få hjälp till att börja med. Vem hjälper dig? Kanske någon kompis som har varit på besök i akuten, i den islamiska akuten, han kanske eller hon kanske hjälper dig. Nej. Vem hjälper dig att hamna där i akuten och få hjälp med din religion? Allah. Allah al-Hadi, Allah som vägleder. Du behöver vägledning för att hamna där. För just nu vi vill se rädda. Och för att vi ska hamna i akuten behöver vi vägledning. Varför säger jag att vi vill se rädda? Du tycker du är bra kanske. Kanske kolla, jag är inte vilseledd, du är vilseledd. Yani, jag satt en gång med en kille och vi pratade lite. Så jag sa till honom, vet du en sak? Han sa, vadå? Jag sa, du kommer dö. Så han blev tyst. Så jag sa, wallah, du kommer dö. Så han var tyst. Så jag sa, wallah, vet du kommer dö. Så tittade han på mig och sa, ej mannen, wallah, du kommer dö också, vad vill du? Så jag säger, jag ska inte hota dig eller döda dig, men du kommer dö. Precis nu, vilseledda, det är vi alla. Vem säger så? Allah säger så i en hadith qudsi. Allah säger, kullukum dal illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Alla ni är vilseledda förutom dem som jag vägleder. Så ber vi om vägledning, så vägleder jag. Vägledning, det här är ett gulligt ord, vägledning. Gulligt ord är det här. Vägledning låter som att jag predikar i kyrkan och säger vägledning. Vi vill göra ordet lite enklare. Vi vill göra ordet så att vi känner vad det betyder. Vägledning. Om du går på gatan och du är på väg till Bellevue, moskén, och du sitter kanske i stan eller i, jag vet inte, Hisingen eller Anger eller någonting. Sen, du vet inte riktigt var Bellevue ligger. Vet du vad du är för någonting? Så länge du inte vet var Bellevue ligger. Du är vilseledd. Inte vilseledd i religionen, vilseledd på gatan. Du vet inte, du kan inte komma dit. Du är vilseledd. Så, vad gör du för någonting då? Om du är vilseledd på gatan, vad gör du för något? Jalla, någon svara, vad gör du? Frågar om vägen. Vem frågar du? Vem som helst. Du måste hitta någon som vet vägen dit, eller hur? Du kan inte gå och fråga yani, någon person som stannar i en bil som har tyska nummerskyltar och säger, ursäkta, vet du var vägen ligger? Och han säger, ein, zwei, polizei. Eller hur? Du måste fråga en som vet var vägen ligger. Så islam är det samma sak. Om du vill ha vägledning till islam, du måste fråga Allah om det. Därför, vem kan vägleda dig? Allah kan vägleda dig, ingen annan person. Så du måste gå till han som vet vägen dit i islam. Du måste gå till han som vet vägen till honom, och det är Allah. Så först och främst för att komma till akuten och undersöka ditt hjärta och sitta i väntrummet och se de andra där som sitter med dig och väntar på läkaren och se till att få vård och se till att få undersökning och röntgen och se till att du får medicin och recept på medicin och gå till apoteket sen och sådär. För att gå igenom hela den här processen så måste du komma dit på något sätt. Allah måste vägleda dig. Om inte Allah vägleder dig, du kommer aldrig hamna där. Du kommer gå runt sjuk hela tiden. För att sjukdom betyder inte bara att man är sjuk kroppsligt, att man är förkyld eller har migrän eller huvudvärk eller typ ont i magen eller jämblö. Alltså det här är sjukdomar, okej. Men det finns också sjukdomar i hjärtat. Folk som har problem med hjärtat. En lögnare, han är sjuk i hjärtat. En person som är orättvis och förtrycker andra, han är sjuk i hjärtat. En person som är snål och girig, han är sjuk i hjärtat. En person som har hat mot de som inte förtjänade, han har sjukdom i hjärtat. En som har illvilja mot hans bröder och systrar, han har sjukdom i hjärtat. En person som älskar det dåliga och hatar det goda, har sjukdom i hjärtat. Så för att du ska hamna i akuten och få dem undersökta dessa sjukdomar, så måste du hamna där genom vägledning. Hänger ni med? Ha? Okej. Så nästa fråga är då, hur får man vägledning? Det här är väl en bra fråga. En viktig sådan. Men hur får man vägledning? Var kan man köpa det? Var Kviberg? Det finns inte där. För att få vägledning, det finns en sak som du måste göra. Ska tala om för dig vad det är för någonting, inshallah. Den saken du behöver göra, min syster, för att Allah ska vägleda dig, det är att du ska få Allah att älska dig. Hörde ni vad jag sa? Känns som att någon som pratar där. Du ska få Allah att älska dig. Men Allah älskar mig ju. Det här är någonting jag får höra ofta. Jag älskar Allah. Jag är vägledd nu. Hur vet du att du älskar Allah? Jag älskar Allah. Du kan inte veta, det är mitt hjärta. Okej. Älskar Allah dig? Självklart, jag älskar ju Allah. Men kanske du älskar Allah men Allah hatar dig. Yani, går det så eller? Det går, varför inte? Yani, det har hänt. Jag brukar prata med ungdomarna och säga till dem, ni vet, den gången när du började sjuan och du var kär i en tjej och alla dina kompisar hade flickvänner och det var bara du som var mobbad utan flickvän, stackare. Och du ville fixa en tjej och du är kär, du älskar den här tjejen. Men när hon ser dig, hon vill bara spy på dig. Hon hatar dig. Hon tycker du är ful och äcklig och... Men varför? Jag älskar ju henne. Varför hatar hon mig? För det är någonting fel på dig då. Du måste få henne att älska dig på något sätt. Eller hur? Yani, med andra ord, bara för att du älskar Allah betyder inte att Allah älskar dig. Så det här är mycket farligt, min syster. Kan du tänka dig? Du har gått runt hela tiden och trott att Allah älskar dig. Men han kanske hatar dig. Så för att du ska få Allah att älska dig, så finns det grejer du måste göra. Och man kan inte säga, Allah, jag älskar Allah, men jag ber inte. Jag älskar Allah, men jag behöver inte på en slöja. Då vet jag inte riktigt vad du vet om kärlek. Kärlek, det här är ett mycket också ord, eller alltså ett ord som används ofta idag. Kärlek, säger de. Man liksom, yani kärlek, ni vet, amore eller vad det heter. Passion. Kärlek. Vad är kärlek för någonting egentligen? Men om vi skulle slå upp ordet kärlek i en ordbok eller något sånt där, vad tror du står där? Har de ritat ett hjärta eller vad? Vad är kärlek? Kärlek betyder, och lyssna på det här, är mycket viktigt, min syster. Om vi kollar språkligt sett vad kärlek betyder, så betyder det att inte gå emot den man älskar. Hörde ni vad jag sa? att inte gå emot den man älskar. På arabiska alltså adam en mukhalafa, att inte gå emot den man älskar, eller att inte gå emot, att inte vara olydig mot den man älskar. Vad säger Allah om detta i Koranen? Allah subhanahu wa ta'ala, han säger: قل إن كنتم تحبون الله, om ni älskar Allah. Lyssna på versen, subhanallah. Allah säger: om ni älskar Allah, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني, så följ mig, يحببكم الله, så kommer Allah att älska er. Det är profeten det här. Allah säger: säg, om ni älskar Allah, så följ mig, följ profeten, så kommer Allah att älska dig. Så kärlek betyder att lyda, att följa och inte gå emot. Så hur kan du säga att jag ber inte och jag älskar Allah, medan Allah hatar dem som inte ber? Yani, förstår du? Yani, hur kan en person gå runt och säga jag älskar Allah och hon gör allting som Allah hatar? Kan jag tänka dig att om du jobbar i ett företag eller du går i skola och du gör precis allting för att få IG, och sedan när läraren ger dig IG så säger du till läraren: ej, vad gör du? Jag vill ha MVG. Men du har inte gjort någonting så du förtjänar MVG. Så det här med att jag älskar Allah med mitt hjärta och det räcker, punkt slut, det räcker inte. Och det finns kanske säger, men profeten Muhammad alaihissalam, han säger i en hadith att i Bukhari från Abu Huraira, att Allah tittar inte på våra kroppsformer eller hur vi ser ut, utan Allah tittar på våra hjärtan. Ha, där fick du Anas. Nu knäckte vi dig. Du har missat lite här. Förlåt, yani. Hadithen är till slut ännu. Hadithen säger inte hjärtan, punkt. Hadithen säger Allah tittar inte på människornas kroppsformer och byggnad, och kroppsbyggnad, utan Allah tittar på deras hjärtan och, ser du, det är mycket viktigt, och här, och handlingar. Och vadå? Handlingar. Inte titta på hjärtan sen punkt slut, utan Allah subhanahu wa ta'ala, han tittar också på handlingarna. För att det du har i hjärtat får vi se i dina handlingar. Yani, om Allah älskar de som ber, så måste du be självklart. Allah hatar de som inte ber. Wallahi, kommer du lämna bönen då eller? Nej. Så den som säger jag älskar Allah och jag älskar Islam ska helst hålla tyst om inte de menar allvar. Vet du varför du ska vara tyst? Därför när du säger så på domedagen, detta kommer vittna emot dig. På domedagen när du träffar Allah, så kommer det här vittna emot dig. Du sa ju att du älskar Allah, varför ljuger du? Vad ska du göra bort dig då? Så det som älskar Allah jalla ala, han visar det, eller hon visar det i hennes gärningar. Hennes gärningar. Är han en person som tycker om hiphop eller rap och sånt, eller tycker om någon tv-serie eller någon skådis eller någonting sånt, de här med ju, hur de ser ut som dem och så, lyssnar på musiken och liksom köper skivorna och ger till kompisar och skickar till varandra via datan och sånt. Det här är ju gärningar, det är handlingar, för de älskar en sak. Så det som älskar Allah subhanahu wa ta'ala måste ju självklart vara då, få Allah subhanahu wa ta'ala, göra Allah nöjd genom det han älskar. Jag ska berätta en historia för dig om en kvinna. Den här kvinnan, hon jobbade hos en sheikh. Hon jobbade hos en lad i Basra. Basra. Var ligger Basra? I Bergen. Ligger i Irak. Basra. Och det här var för ett par hundra år sedan det här. Så den här kvinnan har jobbat som en piga. Ni vet, en typ, vet ni vad piga är för någonting? Ha? Vet ni vad piga är för något? Piga. Piga, det är typ en tjänsteflicka eller någonting. Hembiträde, yani. en som jobbar hemma, tar hand om huset och så. Så denna kvinna har jobbat hos tjejen. Hon var ny. Så tjejen, yani, han litar inte på henne så mycket. Så en dag när han låg och sov, så hörde han den här kvinnan i huset, eller han hörde ljud i huset på natten. Så han vaknade och han blev orolig att kanske hon försöker, ni vet, ta någonting från huset. För hon är ny. Så han går till hennes rum och han ser, vad då för någonting? Han ser henne be på natten. Hon bad till Allah. Så han stod och lyssnade på vad hon säger för någonting. Och så hörde han henne säga Allah, hon ber till Allah dua. Han hörde henne säga Allah, jag ber dig med din kärlek till mig att du förlåter mig. Allah, jag ber dig med din kärlek till mig att du förlåter mig. Alltså hon frågar med Allahs kärlek. Så sheikhen, han tänkte, man kan inte säga så. Man säger inte jag ber dig med din kärlek till mig. Det här är fel det här. Så han väntade tills hon var klar. Sedan så sa han till henne, varför gör du så? Det heter egentligen inte jag ber dig med din kärlek. Det heter Allah, jag ber dig med min kärlek till dig att du förlåter mig. Så kvinnan, hon sa till honom, det spelar ingen roll om du älskar någon, han kan hata dig. Om inte Allah älskade mig, så skulle inte Allah låta mig vara vaken och be på natten och du skulle sova och snarka. Detta är vad hon sa. Ser ni? Hon vet vad kärlek betyder. Beviset på att Allah älskar henne, hon vaknade för att be nattbön för Allahs skull. Och han vaknade för att han trodde någon hade tagit någonting ifrån honom. Detta är beviset. Och subhanallah, profeten Muhammad a.s. han brukade fråga Allah om kärlek. Profeten a.s. han brukade fråga Allah om hans kärlek. Han brukade säga, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Allah, jag ber dig om din kärlek och kärlek till den du älskar, och gör det jag älskar till medarbetare som hjälper mig till dyrkan. Kolla vilken fin dua. Kolla vad profeten ber om. Han ber om kärlek. Kärlek. Och han ber om vägledning. Han säger Allahumma hdini, Allah vägled mig. Det här är profeten a.s. Varför säger vi i vår dua, Allah jag ber dig, yani att du gör det jag älskar till medarbetare som hjälper mig till dyrkan. Yani saker som tar mig närmare dyrkan. Därför att du kan älska exempelvis din man eller dina barn eller pengar, men dessa saker kan få dig långt bort ifrån Allah. Om du lyder din man i dåliga grejer, du går bort från Allah. Om dina barn gör så att du missar bönen och så här, du går bort från Allah. Om pengar gör dig förvirrad och gör att du tycker om den här världen och lämnar islam, du går bort från Allah. Så profeten brukade säga, Allah, gör det jag älskar till medarbetare som hjälper mig till dyrka. Kärlek, vägledning. För att du ska hamna i akuten, min syster, så måste du få vägledning från Allah subhanahu wa ta'ala. Du måste få Allah att älska dig. Hur får man Allah att älska en? Genom att man gör det Allah älskar. Vad älskar Allah? Älskar Allah att du inte ber? Nej. Älskar Allah att du har pojkvän? Nej. Vad älskar Allah subhanahu wa ta'ala? Allah jalla ala älskar när du står 5 gånger om dagen och tacka honom genom dessa böner för det han har gett dig. Detta är vad Allah älskar. Allah älskar när du sänker blicken från haram. Du vet, ingen här kan säga att Allah älskar musik exempelvis eller cigaretter. För Allah älskar inte dessa grejer. Han hatar dem. Allah hatar dem och du gör det. Vadå? Du lyssnar, du gör vad Allah hatar. Kan tänka dig? Det är inte så smart. Det är inte så smart att synda mot Allah. Det är för Allah är kungen. Så Allah kan förgöra dig. Så Allah subhanahu wa ta'ala, han vill inte göra det. Han älskar dig. Men du vägrar. Så, för att få Allahs kärlek, gör det som Allah älskar. Då kommer du bli vägledd. Då kommer Allah vägledd. Och be Allah om vägledning. Säg till Allah, Allah vägled mig. Hjälp mig. Jag klarar inte av att sluta upp med en viss grej. Allah, yani mitt hjärta är i dina händer. Det var en tjej. Hon tyckte om någon kille. Yani hon sa till mig, jag ska gifta mig med honom. Vi ska inte göra något för haram. Men hon var ihop med honom. Så jag sa, men du gör redan haram. Du är ihop med honom. Hon bara, nej, men vi har bestämt att vi inte ska göra någonting tills vi gifter oss. Så jag sa till henne, lämna honom och gifta dig med en bra muslimsk bror. Hon sa, nej, men jag är kär i honom, sa hon. Så jag sa till henne, ditt hjärta, i vems händer är ditt hjärta? I dina händer eller Allahs händer, Guds händer? Hon sa, Guds händer såklart. Jag sa, bra. För det finns en hadith där profeten alaihissalam, han säger om hjärtat att den är mellan Allah subhanahu wa ta'ala två fingrar. Yani han säger alaihissalam i hadithen, hjärtat i Adams barn, alltså i människan, är som ett mellan fingrarna på det mest ödmjuka, och han vänder den åt vilket håll han vill. Det är hjärtat. Allah bestämmer vad hjärtat ska. Och hjärtat ändras. Hjärtat på arabiska är kalb. Och kalb kommer från ordet taqallub, alltså förändringar, variation. Så hjärtat ändras hela tiden. Så om hjärtat i Allahs händer, så kan han ändra det och få dig att hata det han hatar. Och få dig älska det han älskar. Så se till att be Allah om vägledning i din dua. Så du måste komma till akuten genom vägledning. Och det är Allah som kan ta dig dit. Och akuten, den islamiska akuten, där inne i väntrummet och där folk sitter och så, vi kan jämföra den med den här världen, med dunya. När du går in i akuten, så ser du massa människor, olika människor. För att olika människor blir sjuka. Du ser äldre, yngre, folk från olika länder med olika sjukdomar och så vidare. Men det finns också friska människor där inne, eller hur? Om du går till östra eller någonting och går in där i akuten, så ser du massa människor. Men vilka är friska? Det är läkaren. Läkaren, han kan inte vara sjuk och ta hand om sjuka. Han måste ha någon hand om honom själv. Så läkaren är frisk och sjuksköterskorna och undersköterskor och allt det här. Som andra ord, den här världen är likadan. När du går in i den islamiska akuten, så finns det också massa människor. Finns friska människor och finns sjuka. De sjuka människorna, det är de med sjukdomar i hjärtat i den islamiska akuten, med synder. Och de friska är de som är praktiserande och religiösa. Och det är de som hjälper dig i akuten. När du behöver hjälp, de hjälper dig och lär dig och får dig på rätt sida av vägen igen. Men det finns också grejer som förvirrar dig i akuten, som tvn, tidningarna, människorna, precis som dunya. Dunya, det finns många grejer som lockar dig och förvirrar dig. Som det finns i akuten, det finns i dunya. Men i din islamiska akuten, när du går in i väntrummet där, efter du har visat patientkortet och du går och sätter dig, du sitter och tänker på alla andra, undrar vad han har för sjukdom och hon har för sjukdom. Varför tänker du på det? Tänk på dig själv istället. För det är precis det som händer. Efter en muslim får vägledning och börjar be Allah om vägledning, och hon börjar bli bra och religiös, hon börjar tänka på alla andra. Kolla hon och kolla han, undrar vad hon är, vad han är, vad hon sa, vad han sa. När du sitter i väntrummet i akuten, du ska inte titta och kolla runt på alla andra. Du är där för att vänta på din tur. Tur på då? För att få undersökning. Så den tiden du väntar där, du måste ta vara på den tiden genom att göra något viktigt. Hela tiden fråga, är det min tur snart? Eller läsa något nyttigt. Se, när du sitter där, håll dig till dig själv. Så vägledningen, mina älskade systrar, den kommer genom att Allah Jalla Ala älskar dig. Och sen tar han dig till akuten. Där får du vänta en stund. Sedan när du ska gå in till läkaren eller till det där rummet, och du ska sitta där och vänta tills läkaren kommer. Men problemet är att du kommer sitta där en stund själv. Och det är samma sak i den islamiska akuten, att du vet inte riktigt ibland vad du har för uppgift efter att Allah har väglett dig. Du säger Allah har väglett mig, jag är bra, mashallah, jag är beredd be och sånt. Men du har missförstått lite vad det betyder att vara vägledd eller vara praktiserande. För att du vet betydelsen praktisera islam. Du kanske har hört det innan, folk säger alla, hon är praktiserande, eller han är en praktiserande bror, eller är hon praktiserande. Man hör det här hela tiden. Vad är praktiserande för någonting? Praktiserande på arabiska betyder iltizam. Iltizam är att praktisera. Praktisera kanske låter för en person yani, som inte vet någonting om islam, en icke-muslim kanske. Praktisera, det är praktisera i kan någonting. Vad betyder praktisera? Vad är praktisera? Praktisera är alltså att tillämpa, yani att omsätta gärningar, eller omsätta dina gärningar till handling. Det du gör ska vara handlingar. Praktisera. I islam betyder det att du gör vad Allah vill. I allting. Hur du ser ut inuti, det dolda, det yttre, alltså det som syns, och det dolda, det gömna. Den rätta vägen alltså. Praktisera. Det har en speciell betydelse, speciell förståelse, speciell innebörd. Och den som förstår innebörden av det här ordet kommer att kunna praktisera islam. Så vad betyder det? Det betyder, som jag sa, att hålla efter Allahs väg hela tiden. I det öppna, i det dolda alltså. Yani med andra ord, min syster, om du är praktiserande, så ska du vara praktiserande i allting. I dina principer. Alltså i halal och haram. Du ska vara praktiserande i dyrkan, vara hård, tillämpa dyrkan bra. Du ska vara praktiserande i ditt beteende och uppförande, moral och attityd. Du ska vara praktiserande när du kommer till moskén. Du ska vara praktiserande i skolan, i jobbet, när du ska handla, när du går till stan, i ditt hem, överallt. Du kan säga att kan man inte bara vara praktiserande i vissa grejer. Yani jag kan vara praktiserande exempelvis i bönen. Men det här med att yani praktiserande i skolan, vi kan lägga det åt sidan lite tills jag är klar med skolan. Kan man inte bara ta vissa grejer och lämna andra? Är det inte lättare så? Och göra liksom en liten egen religion för sig själv? Det går inte. Vem säger så? Allah säger så. Allah säger قل säg إن صلاتي min bön, och nusuki mitt slaktoffer, och mahyaya mitt liv, och mamati min död, lillahi rabbil alamin. Tillhör Allah världarnas herr. Ser du? Allting tillhör Allah. Du kan inte dela upp. Du måste ta religionen som helhet, inte bara den delen du gillar. Eller om du skaffar en bil, räcker det med att du köper ratten eller? Är det en bil? Det är ratt ju. Om du går ut med en ratt där och säger och tutar, pip pip, och jag har en bil. De säger du går och lägg dig, det är ingen bil. Det är ingen bil. Chapera bilen så du kan köra. Ta inte vissa delar bara. Allah säger i Koranen, ja ayyuha alladhina amanu, troende, idkhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Troende, kom in i islam som helhet. Helhet. Ta hela islam. Och följ inte i shaytans fotspår, för han är den största fienden, den svurna fienden. Yani ta inte vissa delar och lämna andra. Säg inte wallahi, det här med bönen är bra, men slöjan det är inte så bra. Eller att vara praktiserande exempelvis i moskén, det är inga problem. När jag kommer till moskén, jag ska inte skrika, jag ska inte skratta högt och störa andra i deras bön. Det är ingen fara. Men när jag går ut, jag ska gå och festa och dricka och supa och så vidare. Det går inte. Du kan inte råna banker och be. Det passar inte ihop ens. Jag är en person som inte praktiserar rätt. Det blir knas då. Du kan du tänka dig exempelvis en person, en syster. Yani hon har slöja. Slöja som du har slöja nu. Slöja på sig. Och hon ber. Men yani hon är ihop med en kille. Går det eller? Det passar inte ihop. Det går inte. Det är som att lägga yani systra min med typ choklad eller någonting. Vad är det här? Det går inte. Det kommer smaka äckligt. Med andra ord, det kommer inte fungera. Så du kan inte. Eller en snubbe som typ ber och rånar banker. Och typ innan han ska råna banken, han säger bismillah, tawakkalt Allah eller sånt. Eller hur? Det går inte. Det är precis som en icke-muslim skulle, yani, jag hade en snubbe i min klass för några år sedan i gymnasiet. Ni gick, jag vet inte, tvåan eller någonting. Andra ring. I Stockholm bodde jag då, tror jag. Så den här killen, han var svensk, han var inte muslim, han var intresserad. Jag var den enda killen i den skolan nästan med skägg och så han brukade komma och fråga mig frågor. Så alltså han ville be och så. Han ville be, ni vet, be fem gånger om dagen. Och han hade med sig hela tiden och sån här sibha, ni vet vad sibha är. Är någon som inte vet, förklara för dem som inte vet. Sibha, sån grej med som pärlor typ, man sitter och säger subhanallah, subhanallah 33 gånger och så. Sibha. Han gick runt med en sån och han sa, vad är det man säger? Och han sa subhanallah och så. Han är kafir. Han är inte muslim. Så jag sa till honom, du vet, det är bra alltså det här du gör. Det är inget dåligt. Men du får ingen belöning för detta. För att du har inte yani, gått in i huset än. I det islamiska huset. Du har inte sagt la ilaha illa rasulullah. Du måste säga det, sen det accepteras. Alltså jag kan säga, det går inte att du ber och så. Det är onödigt. Jag bara, det är lika bra att du blir muslim, mannen. Att du ber och säger subhanallah, du är muslim och så vidare. Så att det går yani, vi kan inte hämta religionen och dela upp det i delar. Och det är många som gör det här. Muslimer, de fabrikerar, filosoferar. Muslimer, de gillar att filosofera. När jag säger filosofera, då menar de kommer med konstiga ursäkter till vadå? För att de inte ska yani, praktisera islam. Jag har sagt många gånger folk som säger yani, du vet, jag har en fråga. Och så säger jag, okej, varsågod, fråga. Är musik haram? Och så säger jag, ja, musik är haram. Ja, men alltså, är det stor haram eller? Jag säger, men alltså, det är haram. Nej, men alltså, är det så, är det mycket synd om man gör det? Får man mycket? Kan man hamna i helvetet? Yani, med andra ord, du vill lyssna, eller hur? Okej, stick här, gå och lyssna då. Varför kommer du till mig? Vill du att jag ska säga till dig, nej, det är halal och du får mycket belöning? Jag kommer inte säga så ju. Så när vi ska bli religiösa, hur kommer det sig när vi ska bli religiösa och bra muslimer att vi ska börja dela upp religionen och hitta på grejer? Och när vi ska göra någonting haram, vi gör det 100%. Yani, har du någonsin sett en person som typ är ute och typ ska dricka och festa och sådär och jag vet inte vad och disco och allt det här, och han säger typ, alltså det här är för mycket haram. Okej, vi dricker bara 3 öl och vi tar bara 5 cigaretter. Och tjejer, vi behöver inte vara med dem idag, för det är för mycket. De gör ju hela vägen. Men när vi ska bli bra muslimer, ja, då är det problem. Ja, men det här är så mycket haram, det är så jobbigt. Varför är det så jobbigt? Vem har sagt det är jobbigt? Det är jobbigt för dig bara. Ingen annan har klagat. Men vi ska bli religiösa. Vi kan inte gå runt och säga det här är för mycket faktiskt. Nej, det är inte för mycket. Allah subhanahu wa ta'ala underrättat. Har du hört någon gång min syster, någon som säger exempelvis allting är haram? Har någon som hört det här innan? Så det, allting är haram. Allting är inte haram. Vem har sagt allting är haram? Det är inte allting haram. En gång en kille sa till mig: mannen, låt mig andas, allt är haram. Vad är det här? Allt är inte haram. Alltså allt är haram, det här haram, haram. Religionen är enkel. Allah är barmhärtig. Värma dig, du och så vidare. Nej. Först och främst, Allah subhanahu wa ta'ala, han gör vad han vill. Det här är Allah vi snackar om. Vi kan inte gå och klaga på Allah. Vi kan inte. Det är inte någon statsminister vi kan skicka brev till. Det är Allah subhanahu wa ta'ala. Han styr vad han vill. Om du tycker det är för mycket haram eller för lite, det spelar ingen roll vad du tycker. Det är Allah som bestämmer i slutet ändå. Med andra ord, Allah bestämmer. Men Allah är allvis. Han är vis. Visdom. Allah subhanahu wa ta'ala. Och han är medveten om vad han gör. Medveten om vad han gör. Och det finns mycket halal. Allt är inte haram. Vem har sagt att allt är haram? De säger det. Är cigaretter haram? Ja, det är haram. Okej, vad står det i Koranen? Säger det står att det är skadligt. Och allt som är skadligt är haram. Alltså, nej, men det står inte prins, smaber och haram. Står det eller? Om när det står prins är haram, jag slutar. När det står i Koranen att typ hashish, marijuana är haram, jag slutar. Det går inte. Om Allah ska nämna allt som är haram, det blir för mycket. Samma sak om Allah ska nämna allt som är halal. Så för allting är haram. Du får inte äta grönsaker eller frukt heller. För det står inte i Koranen. Eller? Nej. Alltså, islam ger dig grundregler. Så det är 1, 2, 3. Skadligt gör det inte. Halas. Du vet allt som är skadligt. Ingen kan säga att cigarr eller hashish eller alkohol är bra för dig. Det är skadligt. Lite eller mycket av det. Så. Men det finns mycket haram. Islam har inte gjort ditt liv trist. Jag kan nämna för dig vad som är halal. Om du vill. Finns mycket. Vad är halal? Som grönsaker är halal. Frukt är halal. Vatten. Mjölk, honung. Olja. Salt. Kryddor. Grillkrydda också. Vad finns mer halal? För all form av frukt. Också drickor. Massa drickor som är halal. Att åka bil, båt, flygplan, halal. Eller hur? Att ha ett fettmaskin hemma, torktumlare, bakmaskin, verktyg, miniräknare, mikroskop, teleskop, maskiner. Halal, 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 halal. Kläder också. Du kan ha kläder i bomull, linne, ull, kamelhår, läder, nylon, polyester. Halal. Gifta sig halal, köpa och sälja halal, att sponsra, att hyra halal, halal, halal. Jag kan sitta till imorgon och berätta för dig vad som är halal. Allt är halal. Men du fastnar vid de här små grejerna. När det gäller mat, när det gäller mat, så är allting halal förutom vissa grejer. Allt halal förutom vissa grejer. När det gäller mat, när det gäller dryck, allt är halal förutom vissa grejer. Kött, allt halal förutom vissa grejer. Som svinkött och sånt, och blodprodukter och allt det här. Eller kött som har strypt, eller ett djur som har strypt eller kvävt, eller dödat genom ett hårt slag, eller fallit ner för ett stup, eller stångats ihjäl, eller rivits av ett annat rivdjur och dött på grund av detta. Haram det här. Vad annars det halal? Äktenskap, det finns massa grejer halal. Så kom inte säga att allt är haram. Sen när du har fått vägledning, Allah har hjälpt dig, underlättat för dig, ta bort dina bekymmer och dina problem, och du hamnar i den islamiska akuten för att få vård och få hjälp med din religion och lära dig att bli praktiserande, så börjar du klaga i väntorummet. Aj man, kolla på det där och sådär. Sätt dig ner och vänta tyst tills du lär dig, för att bli praktiserande. Okej, nu har vi hamnat i väntorummet. Och snart kommer vi gå och besöka läkaren för att få vår undersökning, för att bli riktigt friska muslimer. Och inshallah ta'ala, nästa gång vi träffas så ska vi prata om undersökningen och botemedlet inshallah ta'ala för detta. Wallahu ta'ala a'lam wa ajal.
سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.